Hej och välkommen till Inclusion Impact, podden om ledarskap och inkludering där vi bjuder in och samtalar med spännande gäster. Jag heter Melissa Grote.
Och jag heter Sara Jonasson Ginters. Och idag har vi bjudit in Peder Söderlind, entreprenör och författare som under lång tid har fördjupat sig i nyfikenhet. Och i det här spännande avsnittet så pratar vi med Peder om nyfikenhetens roll i organisationen och i ledarskapet i en tid av konstant förändring.
Och Peder, han håller också på att skriva en bok om nyfikenhet med fokus på affärsvärde och organisationsutveckling. Det här är en bok som vi ser fram emot att få läsa jättemycket.
Verkligen. Och som vanligt så kommer du som lyssnar få massor av nya idéer, inspiration, praktiska tips och verktyg att ta med i din vardag. Nu kör vi! Välkommen till Inclusion Impact.
Tack så hjärtligt, vad spännande det här ska bli.
Ja, hur känns det att vara här i poddstudion med oss?
Ja, det är både spännande och förväntansfullt. Ja. Det ska bli utmanande att få prata om det här ämnet som jag brinner för.
Vi är jätteglada att du är här. Vi är väldigt nyfikna på vårt samtal faktiskt.
Ja, för vi har ju bjudit in dig för att prata just om nyfikenhet som du har jobbat med under en längre tid. Vad kommer din nyfikenhet för nyfikenhet ifrån?
Ja, det kommer av flera skäl. Det första skälet är att jag skrev en bok för några år sedan där jag intervjuade en rad vd:ar om vad deras största utmaningar är kommande 2-3 år. Och då tänkte jag mig att de skulle svara digitaliseringen och sådana frågor. Men det de pratade om, det var att omvärlden snurrar så enormt fort så att liksom de sätt de tog beslut på hade förändrats. Det här var mycket inom retail, så att man lutar sig mot data från gårdagen eller förra veckan eller förra månaden för att ta beslut om nästkommande vecka, månad och år. Men i och med att det förändras så snabbt så har den liksom överenskommelsen mellan dåtid, nutid och framtid lite brutits. Och det tyckte jag var så otroligt spännande. Så det är ett skäl. Ett annat skäl är att jag har jobbat som researcher i hela mitt liv. Det vill säga att jag har tagit reda på saker på uppdrag inom journalistiken för myndigheter och stater och företag. Så där har ju nyfikenheten varit ett. Det är ju vad jag har sålt. Och det har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Varför är jag och andra nyfikna i olika grad? Och vad har det för innebörd? Sen så finns det en tredje sak också som kanske är allra, allra viktigast. Och det är att jag tycker inte att allt är bra här i världen. Det finns jättemånga ganska stora saker som är under förändring och som inte är bra. Och vi behöver liksom vara radikalt nyfikna. Vi behöver ifrågasätta och bära med oss det. Vi kan inte luta oss tillbaka helt plötsligt i människans historia och säga nu är det bara att liksom glida på här. Så jag tycker det är viktigt att vi odlar nyfikenheten.
Det här du sa, den sista punkten här, att allt, det är inte bra med världen i stort kanske, och särskilda frågor där du ser då nyfikenhet som ett verktyg, ska jag förstå det så, att
ja,
hantera de utmaningarna. Kan du ge något exempel på det?
Ja, nyfikenhet kan ju på ett sätt ses som mod. Det som är nu, det som är liksom status quo, det som är stabilt, det finns ju liksom skäl att vilja behålla det så. Så om en individ eller en grupp ifrågasätter det som är, då behöver de vara modiga. Och där så behöver vi ju hela tiden förändras. Det är till exempel inte särskilt många år sedan, jag tänker ofta i väldigt långa tidsperspektiv. Det är inte särskilt länge sedan som det var lagligt att slå barn. Och så är det någon som tänker så här, nej men det här är ingen bra grej. Och där ligger nyfiken. Kan det finnas andra sätt som är bättre? Och har vi inte det här ifrågasättandet, då utvecklas inte samhället. Och nu har vi ju flera saker som pockar på. Vi är ju i en tid då det är ganska stora saker som är under förändring. Vi har klimatfrågan som pockar på. Den ligger överst på många agender. Vi har skolan som alltid behöver förbättras. Vi har socialförsäkringssystemet med en åldrande befolkning och så vidare. Vi verkligen behöver vara offensivt nyfikna.
Offensivt nyfikna, jag gillar det. Vi ska återkomma till det. Var kommer den ifrån då, din nyfikenhet?
Ja, det var den svåraste frågan. Jag tror att jag har väldigt god nytta av att jag är uppvuxen i en familj där både pappa och mamma var konstnärer, och min barndom bestod av musiken och konsten och utställningarna och vernissagen och festerna och väldigt bejakande barndom till att vi alltid hade material att bygga och försöka och testa och experimentera och spika i väggarna och bygga linbanor och kulmaskiner och uppfinningar och maskiner och allting.
Så för att knyta tillbaka då till det här med affärsvärdet i nyfikenhet och liksom i ledarskapet och i organisationer, hur ser ditt arbete med det ut?
Det finns ju en massa delar i organisation som är idag rätt lätt att acceptera att vi behöver, som till exempel det blir tydliga sådana här spår. Vi behöver ett gott ledarskap, vi behöver kreativitet, innovation, entreprenörskap, vi behöver välmående och så vidare. Och det som är min roll, det är att jag vänder på perspektivet här och försöker undersöka vad har nyfikenhet för roll i de här delarna. Och då kan man se att om man till exempel tar en sak i taget, om man tar den här linjen, kreativitet, innovation, entreprenörskap, då är det helt enkelt så att det finns en sak som förenar alla som är kreativa, och det är nyfikenhet, ett personlighetsdrag. Sen kan de vara väldigt olika. Men man kan vara nyfiken utan att vara kreativ. Men man kan inte vara kreativ utan att vara nyfiken. Så det är två helt olika saker. Och det finns massor med kreativitetsforskning, men inte lika många som ställer sig frågan vad har nyfikenhetens för roll för kreativitet? Och då kommer man till den där lite svåra frågan, what's the business case? Mm. Eller vad är ROI? Så här, vad får man tillbaka pengarna om man satsar på nyfikenhet? Och det finns ingen liksom forskning som kan säga så. Om du lägger in så mycket pengar så får du ut så mycket, utan man måste gå via de här ganska stabila uppfattningen att om vi inte har kreativitet så är det svårt att överleva. Om vi inte har bra ledarskap är det svårt att överleva. Om vi inte kan samarbeta är det svårt att överleva och så vidare. Så det är affärscaset för nyfikenhet. Att det underbygger väldigt stora delar av organisation.
Och du pratar om det här med nyfikenhet som en personlig egenskap. Är det så då att man har det eller man har den inte?
Ja, det där är en av de saker som fascinerar mest. Det finns ju, man säger så här, state trait, eller att det är en egenskap eller en upplevelsekänsla. Och många egenskaper i viss mån går ju att påverka. De är ganska stabila och man kan inte liksom helt plötsligt födas som en Einstein i nyfikenhetstermer tänkt. Men däremot så är det en möjlighet att påverka, så att om du agerar nyfiket, det du framförallt lär dig då, det är att det är okej att lära, att det blir en sån här tydlig lärolop av att det känns bra att lyckas av när jag lär mig någonting, och då blir det angenämt och då vill du gärna göra det igen. Och på så sätt, så desto mer du utsätter dig för nyfikna handlingar och situationer där nyfikenheten tänder till, då upplever du det som angenämt. Du kan uppleva det som obekvämt också, men om du upplever det som angenämt så kan du på sikt bli ännu mer nyfiken, så att säga.
Men det förutsätter då att man har en vilja också att vara nyfiken, eller en vilja att lära sig. Eller?
Ja. Precis, man kan ju reflektera runt om det också, en probleminsikt. Att man kan ha en idé om att jag behöver inte lära mig. Då är man ju inte nyfiken.
Nej.
Men om man har en liksom grundad uppfattning om att jag kan få fördelar i livet om jag lär mig något nytt. Eller om jag ständigt lär mig nytt. då kommer man att kunna knyta på sin nyfikenhet.
Så i vilken ände börjar man, tänker jag? Är det här med att vilja lära nytt och då hittar man sin nyfikenhet? Eller finns det något sätt att odla nyfikenheten för att vilja lära nytt?
Ja, jag tänker på oftare hamnar i såna här hönan och ägget situationer. Vad leder till vad? Så finns det genväg och det är att bara börja. Det är att inte lägga så mycket tid på tankarna runt vad som kom först. Och så är det med nyfikenhet också, att aktivt röra sig mot områden som vi inte vet så mycket om. Och vidga sina erfarenheter och kunskaper. Det leder på sikt då till nyfikenhet.
Kan du ge några konkreta exempel på hur man kan göra?
I stort och smått, som individ och även i organisation. En sak som är ju att försätta sig i nybörjarsituation. En sak som är absolut det som är vårt största hinder för att lära oss saker, det är att umgås med tvetydiga känslor. Det är både kul och läskigt samtidigt. Om jag hamnar i en situation där jag försätts i en nybörjarsituation, så kanske jag känner mig dum och dålig och värdelös. Och det går inget bra, det går inte snabbt. Och det finns massor med känslor baserat i det. Men samtidigt så kan det vara spännande och jag kan känna att jag är på väg någonstans och så vidare. Och de här tvetydiga känslorna, att lära sig att umgås med dem om och om igen. Så det känns bekvämt med att den stora obekvämheten. Det är ett sätt att bli mer nyfikenhet. Så om du vill ha ett konkret exempel, är att när du fyller år nästa gång så kan du köpa en kurs på en vecka i ett ämne som du inte har pysslat med tidigare.
Bra. Vilken kurs ska du ta, Melissa?
Ja, jag har ju precis fyllt år så jag har ett tag att fundera på vad som kan vara ett bra ämne. Men bra tips. Ja. Kul. Vet du vad du skulle vilja ta för kurs, Sara?
Det finns många. Men språkkurs, spanska kurs. Du då, Peder?
Jag skulle vilja gå någon matlagningskurs i någon matlagningskultur som inte jag känner till. Koreansk matlagning till exempel. Mm. En annan sak som alla vi kan göra, det är ju att liksom när vi som är mer så här daglig, att vi, om vi har en väg till jobbet, så ges en utmaning och säga så här: idag så ska jag ifrågasätta en norm. Jag ska leta efter en norm och sen ska jag fråga var den kommer ifrån.
Det här med att ifrågasätta, man bestämmer sig då för att ifrågasätta någon norm.
Ja.
Tänker du då att det är hur vi är på jobbet mot varandra, eller varför vi alltid sitter med samma person i lunchmatsalen? Eller?
Ja, precis. Det är väl att ge sig den här utmaningen att idag, från och med jag går ut ur mitt hem, så ska jag verkligen säga titta efter en norm. Det kan ju vara till exempel att många har jeans på sig. Och så kan man börja reflektera över vad kommer det sig. Och då kräver det helt plötsligt att jag skulle vilja ta reda på lite vart jeans kommer ifrån. Och när kom de till Sverige och varför har det blivit så brett och stort. Och då är man inne i den här arenan för att vidga sitt kunnande. Det går väldigt snabbt. Så sen så visar det sig att det var rätt så kul. Jag kommer till jobbet bara liksom 22 minuter senare och så har jag lärt mig någonting. Mm. Och då triggas jag att nästa dag så, nej, jag tänker nog banne mig leta efter en ny norm. Och då kan det ju den dagen vara en beteendenorm. Och jag tänker ofta på, som idag har jag tänkt på så här, det är väldigt många som ramar in sin fråga med att säga, ursäkta mig, jag har en fråga. Men det blir ju en fråga ändå, varför säger vi så? Ursäkta mig, jag har en fråga innan vi ställer en fråga. Mm. Och då kan det vara roligt att gå och fundera på det, tycker jag. Och då har jag lärt mig något.
Ja. Jag tänker ofta att nyfikenhet, att man visar nyfikenhet genom att ställa frågor.
Mm.
Men det behöver det ju inte bara vara då, förstår jag, utifrån det du beskrev nu. Men vad skulle du säga, är frågor ett sånt här tecken på att någon är nyfiken?
Ja, frågorna är ju en yttring av nyfikenhet. I organisationssammanhang så tänker jag mycket på en frågekultur. Och det där är jätteroligt att lyssna på när man är i organisationssammanhang. Är frågorna av typen bekräftande? Alltså här, när ska jag ha klart det här och vad ska vi göra där? Så här, eller är de av vidgande karaktär? Att så här, är det rimligt att vi gör så här, eller varför har vi alltid gjort så här och så vidare. Och det där tycker jag mig att man ganska snart hör i ett samtal. Här är vi bekräftande och vi vill vara effektiva och så vidare. Eller här är vi, har vi utrymme för att vidga vyerna och ifrågasätta vad vi faktiskt är och gör.
Så nyfikenhet kommer till uttryck i hur man ställer frågorna?
Ja, bland annat. Men nyfikenhet, en sak som är väldigt viktigt tycker jag, det är att nyfikenhet, när vi använder det begreppet, är ju som ett paraplybegrepp. Och det som händer inom både nyfikenhetsforskningen och organisationsforskningen är att vi behöver en bättre karta. Det finns många olika slags nyfikenhet. Och som du säger att frågor är väldigt liksom centralt. Men ett barn som kastar en kotte i vattnet så det säger plupp, det är också en nyfikenhet. Och sen kastar en till, bara för att det känns så himla roligt. Och det finns ett helt spektra av olika slags nyfikenhet.
Nyfikenhet är ju också ett återkommande tema, ser vi, bland de ledare som vi intervjuar i podden. Alltså ledare som uppvisar ett nyfiket förhållningssätt gentemot sina medarbetare utifrån en hel del av de saker som du har pratat just om, att de vet att de inte kan allt och de vill förstå den andras perspektiv och sådär. Vad ser du just i rollen som ledare? Hur kan nyfikenhet berika i rollen som ledare?
Ja, vilka kluriga frågor ni har. Vad spännande. Det som jag har märkt när jag har ägnat lång tid att läsa in mig om ledarskap och nyfikenhet, det är ju att det blir som flera delar. För det första så blir nyfikna personer ledare. Och det är för att de har liksom växt upp med att utsätta sig aktivt för att ta tag i saker som de inte är bekväma med. Och att prova olika saker så att det leder till ledarskap i någon mån. Det är väldigt svårt också. Om man accepterar idén om att ledarskap har med människor att göra, så måste man då tänka sig att den här som kallas för social nyfikenhet eller positiv social nyfikenhet är väldigt viktig. Om jag inte är det minsta intresserad av dig och du inte är det minsta intresserad av mig, då kan vi varken samarbeta, men ännu mindre kan någon av oss leda någon annan.
Mm. Och det andra, den andra sidan av det myntet är väl också då att ledare som inte är så bra ledare kanske brister just i det. Jag tänker en hel del chefer som blir befordrade för att de är kanske jätteduktiga på sitt jobb som säljare eller vad det nu må vara, men inte har just kanske de här nyfikenheten, andra ledaregenskaperna.
Ja, det kan jag nog inte svara på exakt, men från mitt perspektiv så jag tänker också på, om man försöker att titta på de här stora erorna av organisationen, när man pratar om industrialismen där vi har ett stort fokus på effektivitet, och då kanske sån slags ledarskap är väldigt viktigt, att det handlar inte om att stimulera välmående för människor som ska utföra kognitivt krävande jobb, utan det handlar om att få folk att göra som de blir tillsagda. Mm. Då kanske det slags ledarskapet är perfekt. Och så har vi det, stora delar av världen ser ut så fortfarande, organisationen, att man prioriterar effektivitet i upprepning så att säga. Men om man är i en annan del av arbetsmarknaden där det kräver kognitivt liksom svårt arbete, där det handlar mycket om att skapa något eller förändra något, eller då kanske den här ledarskapet där vi är intresserade av varandra passar bättre.
Mm. Hur kan man, jag tänker både till det som du precis sa nu, men också det som du pratade om i början, det här med hur snabbt det förändras, världen förändras, så det blir också en konkurrensfördel att hänga med i den förändringen. Hur kan man då stimulera till nyfikenhet både hos ledare men också generellt i organisationer för att ta vara på det och använda som konkurrensfördel?
Ja, ett av de företag som jag har engagerat mig och intervjuat personer i, det är ett tyskt företag som är inom livsvetenskap, och deras kärnverksamhet är innovation. De gör nya saker inom flera områden. Och De mäter nyfikenhet i alla, på alla kontinenter. Det är ett gigantiskt företag. I alla arbetsteam, i allting. Och de mäter också vad som står i vägen för individen att vara nyfiken. Och man adresserar det med direkta liksom projekt för att ta bort hindren och så vidare. Man ser en direkt korrelation mellan nyfikenhet och deras förmåga till innovation. Och då är det inte så att det behövs samma insatser för alla, utan en sak, det är lite en sån skröna att yngre är mer nyfikna än äldre. Men yngre på jobbet eller nya på jobbet är inte nyfikna på grund av skälet att de behöver lägga så mycket kraft på att tolka av vad är rätt här, hur får man uttrycka sig, vad ska man ha för kläder. Det tar väldigt mycket kognitiv kraft. Och får jag vara nyfiken här, får jag ifrågasätta chefen och så vidare, hur funkar det här? Så den pressen sänker nyfikenheten. Så där sätter man in liksom insatser för att få de som kommer in på jobbet mycket tryggare i hur vi beter oss här. Och sen har man den stora gruppen som har varit på jobbet ett tag, som har kodat av. Och där avgörs det väldigt mycket med om man har det som heter empowerment i sin arbetsuppgift. Det vill säga att man har någon slags autonom tunnel där liksom det är tydligt här vad som mina gränser är. Men inom gränserna så har jag en rättighet och jag får använda den jag är till fullo. Så om den liksom tunneln är otydlig eller för smal, då hämmar det nyfikenheten. Och sen har man den sista gruppen som börjar då bli väldigt bekväma med att jag vet allt om allt och jag kan allt om allt och jag har gjort så här väldigt länge. De behöver helt andra insatser. Så det går och det görs tydliga insatser för att öka nyfikenheten hos de företag som vill ligga långt framme.
Idag så pratas det ju generellt om nyfikenhet som något positivt, eller man pratar i alla fall om det mer, och du var inne lite på det här historiska och liksom sammanhang, olika kontexter och så. Hur har synen på nyfikenhet förändrats, skulle du säga, genom historien?
Ja, det går upp och det går ner, det går hit och dit, men nyfikenhet är ju ingen positiv sak i många delar av historien. Och det hänger ju samman med det vi pratade om tidigare, att en starkare makt som vill ha skäl att bibehålla makt, den vill inte ha en liksom, befolkning som ifrågasätter makten. Och då om vi har perioder där till exempel religionen är väldigt stark, då är det väldigt lätt att rikta det till att ni behöver inte ställa frågor, för svaren finns i den här tanketraditionen. Men även om man ser till såna här idéer om att det är bra med nyfikna barn, det är ju inte många år vi har tyckt, utan liksom den nyfikna barnen ska ju ha en smäll i ganska lång tid fram. Det finns två saker som oavsett om det har gått upp eller ner liksom hänger kvar, även om man tyckte att nyfikenhet är en dygd, fantastiskt, renässansen och så vidare, eller om nyfikenhet är ett hot. Så den ena saken är att det finns någon slags bra nyfikenhet, och den här, det är den som vi lär oss, det långsiktiga lärande, och så finns det den här dåliga nyfikenheten som får oss att tappa fokus och så vidare. Så den idén om bra och dåligt hänger i hela historien oavsett om det är upp eller ner. Så det är det ena. Och sen är det andra, det är att det är väldigt relaterat till kön. Att den bra nyfikenheten, den har män, och den dåliga nyfikenheten, den liksom klistras på kvinnor. Så de sakerna är väldigt konstanta i historien.
Har du några exempel där just på könsskillnaderna i syn på nyfikenhet?
Nutid eller historiskt?
Ja, vilket som.
Ja, alltså hela vår, de här sagorna och berättelserna och återkommer ju idén om den här kvinnan som är går utanför gränserna för vad hon egentligen bör, som till exempel Eva som i den kristna berättelsen som då vill ha kunskap och skickar oss ut för evigt från paradiset, eller Lotsfru som vänder sig om och tittar på Sodoms förstörelse som Gud gör henne till en salt hög och så vidare. Pandoras ask. Och det är väldigt tacksam. Jag läste en artikel. Kungliga biblioteket har ju indexerat tidningar nu ner till 1800-talet. Och då är det väldigt tacksamt att sitta och söka. Då var det en berättelse där om den här nyfikna stockholmskan. Mm. Alltså en kvinna från Stockholm på 1800-talet. Att man Då kan inte släppa in en sån, en kvinna i sitt hem helt enkelt, för hon öppnar dörrar som inte ska öppnas och tittar på brev och så vidare. Och så minsann är inte kvinnor från Tyskland och så vidare.
Nej.
Okay. Enligt den här berättelsen.
Så det är någon extra stark nyfiken drivkraft hos stockholmarna, stockholmskvinnorna.
Ja, men jag märkte det när jag satt med det där att det finns någon slags storstadskvinna. Man pratar om pariser nyfikenhet också, men det är hela tiden det här. När en individ träder över en norm för vad som är okej att ta reda på. Mm. Mm. I frågor eller beteende. Ta det där steget utanför vad man borde.
Jag ville bara återkoppla till det här med, du sa offensiv nyfikenhet i början.
Ja.
Har vi pratat om det nu eller kan du säga något mer om det?
Om du till exempel ska gå på ett möte, precis när du tar i handtaget på dörren in till mötet, då kan du bestämma dig om du ska ha en approach som är nyfiken eller om du ska vara experten, liksom gå in och säga här kommer jag bestämmer, jag vet mycket och jag kan lyssna på vad ni säger. Men, eller också kan du bestämma för att, så det är en aktiv handling att bestämma sig för vad man vill ha för approach. Mm. Så när man kommer in på mötet så kan man så tänka sig att de andra här inne har säkert sina kunskaper och erfarenheter. Och det är tillsammans som vi kan bygga någonting.
Men det är väl jättespännande, tänker jag, det här med mindset. Mm. Att vad går jag in i det här mötet med för mindset?
Ja.
Och att det också stimulerar till hur du handlar, agerar och också ställer frågor under mötet.
Precis.
Mm. I podden brukar vi prata om, eller pratar vi om, både ledarskap och även inkludering. Vad skulle du säga är den starkaste kopplingen mellan just inkludering och nyfikenhet?
Det finns ett område inom nyfikenhetsforskningen där man återkommer hela tiden till någon slags kantarbete, eller alltså att röra sig mot kanterna av det vi redan vet. Och man kan göra som liksom, jämförelse med i naturen, i ekosystem, där liksom det hav möter strand, så är det ett eget litet ekosystem som är väldigt spännande. Det händer väldigt mycket där i mötet mellan de här olika ekosystemen, eller mellan en äng och en skog och så vidare. Ett korallrev är ett typiskt sånt exempel. Det är väldigt, det händer mycket där och det är ofta väldigt vackert. Och motsatsen är ju i naturen är om vi tar ner en skog och så planterar vi bara ett sorts träd. Det blir skört. Det blir skört för skadeinsekter och för brand. Det hade varit bättre om vi hade haft en mångfald av träd. Den blir mycket, mycket mer härdig liksom. Och det är samma med en organisation i den bemärkelsen. Om du har en mångfald av perspektiv, då kan den här röra sig i det. Då har den ju också ett bredare kunskapsrymd så att säga. Det, och, som gör mycket större möjligheter till att vara nyfiken. Om man inte har mångfald så är det svårt att söka sig ut ifrån det man redan vet och kan. Det blir en hårdare jobb helt enkelt.
Så med hjälp av mångfald så kan man stimulera sin egen nyfikenhet, men också organisationens nyfikenhet.
Ja.
Vi ska börja runda av vårt samtal här, men vi frågar ju alltid våra gäster om tips som våra lyssnare kan ta med sig och applicera i sin vardag. Så först tänkte vi höra med dig, Peder. Har du tre riktigt bra nyfikna ledarskapstips till våra lyssnare?
Det första är att som ledare verkligen lyssna och fundera runt vad vi har för frågekultur. Är frågorna bekräftande eller frågorna vidgande? Och det är inte de egna frågorna hos ledaren, utan det är lyssna vad vi har för frågekultur. Jag tycker att alla ledare ska skaffa sig grundläggande kunskaper om paraplybegreppet, nyfikenhet. De måste kunna innebörden av social positiv nyfikenhet.
Ett tredje tips.
Ja, jag tycker att alla ledare skulle måla akvarell.
Oh. Varför då?
Det är för att det är jättesvårt. Färgen är obönhörlig, rinner ut och man känner sig superdum och dålig. Och det är bra att känna det och öva och minnas hur det är att försätta sig i nybörjarsituation. Och det kostar ingenting och det är en riktigt, riktigt hård prövning.
Bra.
Där har vi kursen.
Där har vi kursen. Så tre jättebra ledarskapstips. Att, först att lyssna in som ledare vad man har för frågekultur i organisationen. Och även lära sig mer om vad nyfikenhet är. Och avslutningsvis också att försätta sig i en situation där man är en nybörjare och känner sig, upplever att man känner sig lite dum. Känner sig lite nybörjare och rookie.
Och är det någonting då som våra lyssnare kan börja göra redan idag för att använda sin nyfikenhet i sin vardag?
Någonting som vi alla har stor nytta av, det är ju det här området för epistemisk ödmjukhet. Att verkligen tryggt och bra, liksom med stor självsäkerhet fundera på var går mina kunskaper och erfarenheters gränser. Jag kan det här. Jag har erfarenhet av det här, men jag kan inte det här och jag har inte erfarenhet av det här. Och det är väldigt effektivt att vara ärlig i den reflektionen.
Men svårt för många,
oh ja,
tror jag. Mm.
Det kan vara så att det ger sig på identiteten. Att känna att jag kan inte det här kan vara knepigt för ens identitet helt enkelt.
Verkligen. Mm. Men viktigt att vara modig just i det och kanske allra särskilt som ledare.
Mm, det är en spännande koppling mellan mod, nyfikenhet men det som du tar upp nu också med sårbarhet. Mm. Men att nyfikenhet är ju ett verktyg att kunna ta sig an både sårbarheten och modet.
Ja visst, ja, vad fint sagt.
Mm. Vad fint. Tack så jättemycket Peder för att du var med oss idag och pratade om nyfikenhet. Det har varit ett otroligt intressant samtal, så stort tack.
Tack för att jag fick komma hit.
Mm, jättespännande, tack så mycket.
Vilket spännande och tycker jag superintressant samtal vi precis hade med Peder. Vad säger du Melissa? Vad tycker du?
Ja, många nya tankar och perspektiv på nyfikenhet och verkligen få fördjupa sig i någonting som, jag vet inte, man annars kanske bara tar för givet att liksom nyfikenhet är nyfikenhet, men att det finns så mycket att säga och tänka kring nyfikenhet tycker jag var väldigt spännande.
Verkligen, så många olika perspektiv på begreppet.
Mm. Mm.
Vad har du någon särskilt takeaway?
Jag gillade verkligen det här tipset med att göra någonting nytt och att ge det till sig själv i födelsedagspresent. Och att det faktiskt är ganska svårt att vara nybörjare. Och med det att det också det knyter sig lite i prestationsmagen när jag tänker på det. Men det är också någonting som tilltalar och lockar med den idén.
Ja, men jag gillar verkligen Peders det här uttrycket offensiv nyfikenhet. Alltså att ta sig an nyfikenhet i sitt ledarskap på ett aktivt sätt. Att verkligen liksom använda det som ett väldigt konkret verktyg i sitt ledarskap. Och det gillar jag verkligen och vill se hur vi kan ta det vidare på olika sätt i mitt egna arbete.
Mm. Att det blir en smittsam nyfikenhet.
Ja, men verkligen. När man upptäcker glädjen med att ställa frågor för att veta mer och bygga sin kunskap och lära sig mer om andra. Inte minst utifrån ett inkluderingsperspektiv.
Mm. Mm.
Ett härligt och lite annorlunda avsnitt av Inclusion Impact den här veckan.
Stort tack för att ni har lyssnat och ge oss gärna feedback. Antingen i poddappen där ni lyssnar eller om ni går in på LinkedIn och likar och sprider oss vidare. Tack så mycket.
Tackar.